Tack till vår sponsor Zenbev som gör den här podcasten möjlig. Zenbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda må bra substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Zenbev stavas med Z och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om Alzheimers, en av våra vanligare sjukdomar som jag tror drabbar de flesta på ett eller annat sätt någon gång. Alzheimers kallas ju även de anhörigas sjukdom. Vi ska prata om hur man inte är lämnad till sitt öde när det gäller ärftlighet av demenssjukdomar. Det går att både förebygga sjukdomen, bromsa den och reversera symptomen. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Och om du gillar podcasten så dela med dig och tipsa vänner och familj. Ju fler som lyssnar, ju mer tid kan jag lägga på att göra riktigt bra avsnitt. Lite kort information innan vi sätter igång. För dig som vill lära dig mer grundligt om kost och hälsa så börjar nästa omgång av kursen Ät dig frisk och smal den 13 april i Kåseberga i södra Skåne. Mer information finns på forhealth.se/kurs i Ystad. För dig som inte bor i Skåne så finns det också en distanskurs som du kan gå antingen online eller i form av brev. Under 9 veckor så får du då kursavsnitt och har hela den tiden också fri rådgivning via e-mail. Information på forhealth.se/distanskurser. Till ämnet. Alzheimers angriper hjärnan och är den vanligaste formen av demens. Till demenssjukdomarna räknas sjukdomar och symptom som innefattar störning av högre intellektuella funktioner. I klartext betyder det försämring framförallt av minne och logiskt tänkande och även personlighetsförändringar. 20 000 personer drabbas varje år av demens i Sverige. Var femte person över 80 år lider av det. Och totalt beräknas 150 000 personer i vårt land ha en demenssjukdom. Och som jag sa i inledningen, detta är dessutom en sjukdom som drabbar de anhöriga med full kraft. Och för att göra saken ännu värre, ny forskning visar att minnesproblem och demens kan vara en varningssignal för att drabbas av stroke, framförallt hos välutbildade. Och vi kommer till det om en stund. Har du sett den prisbelönta filmen Alice? Det är en jättefin film med bra skådespelarinsatser, men i handlingen som rör sig kring en kvinnas utveckling av Alzheimers sjukdom så betonar man ärftligheten av sjukdomen. Det är sant förvisso att det finns en ärftlig faktor, men det är mycket synd att det inte lyfts fram att mat och livsstil har stor betydelse för att både förhindra och bromsa sjukdomsförloppet. Och det är verkligen inget hokus pokus. Idag ska jag ta upp massor med exempel på forskning som visar hur olika livsstilsfaktorer, särskilt i maten, påverkar Alzheimers. Alzheimers är starkt kopplat till kost, blodsocker och insulin. Så tydligt att man numera pratar om typ 3-diabetes som en form av Alzheimer, där du har insulinresistens i hjärnan. Rent statistiskt så är det så att cirka 80% av Alzheimers patienter har diabetes och diabetes ökar risken att drabbas av Alzheimers med 50%. Insulinresistens är det som händer när diabetes utvecklas, alltså när cellernas känslighet för hormonet insulin minskar efter att ha fått för mycket blodsocker och insulin. Det som händer är att receptorerna som ska reagera på hormonet stänger ner eller avvecklas när onaturligt stora mängder insulin konstant cirkulerar i kroppen. Jämför till exempel med hörseln. Om vi konstant utsätts för höga ljudnivåer så får vi till slut sämre hörsel. Öronens känslighet för ljud minskar alltså. Detsamma gäller cellernas känslighet för hormoner. Har du konstant höga blodsockernivåer av läskdrickande, pastaätande, brödberoende, fikabröd och annat, då har du också hela tiden höga insulinnivåer. Och då är det detta som händer till slut. Insulinresistens alltså. Insulinresistensen gör i sin tur att större mängder insulin behövs för att få undan samma mängd blodsocker. Vilket inte bara ökar fettinlagringen. Insulin är ju vårt huvudsakliga fettinlagrande hormon och anledningen till att för mycket kolhydrater kan göra oss överviktiga. Nej, det är alltså inte bara det, utan de här onaturligt höga insulinnivåerna ger också mer insulin i hjärnan. Enligt Dr. Brian Mole har det tills för ganska nyligen varit okänt att vi ens har insulin i hjärnan. Man har trott att insulin inte passerar blod-hjärnbarriären. Men forskare visar nu att insulin till och med kan bildas i hjärnan. Men vad som är och har varit känt, det är att de personer som har höga blodsockernivåer som unga, de får sämre resultat på minnestester när de blivit lite äldre. Högt blodsocker är kopplat till ökad demensrisk i flera studier. Ju mer studier som görs, desto mer förstår man hur det här funkar. Och det ska jag försöka förklara här. Många känner till att närvaron av så kallade amyloida plack i hjärnan är kopplat till Alzheimers. Men visste du att insulinresistens i sin tur är kopplad till bildandet av de här amyloida placken? Det finns ett antal olika anledningar till varför insulinresistens ger Alzheimers. Och det ena är kopplingen till bildandet av amyloida plack. Intressant är att enzymet IDE, Insulin Degrading Enzyme, plockar bort både de här amyloida placken och överskott av insulin. Så har vi ett överskott av insulin på grund av insulinresistens, så får vi ett överskott av amyloida plack när enzymet IDE inte hinner göra sitt jobb. Den andra anledningen till att insulinresistens ger Alzheimers, det handlar om att hjärncellerna tar skada. Hjärnceller lever på blodsocker och ketoner. Men när vi har ett överskott av insulin och celler som är resistenta inte reagerar på insulinet och därför har svårt att ta upp blodsocker alltså, så kan hjärnceller helt enkelt svälta. Den tredje anledningen till att insulinresistens ger Alzheimer är så kallade AGE-komplex. AGE står för Advanced Glycation End Products. Både diabetes och Alzheimers är kopplat till höga nivåer av AGE-modifierade proteiner. AGE bildas när socker så att säga karamelliseras på proteiner. Alltså vi har för mycket socker i blodet som fastnar på proteiner och på celler. Bland annat celler i hjärnan i det här fallet. AGE skapar i sin tur också fria radikaler som kan skada hjärncellerna. Det är också så att med höga blodsockernivåer och insulinnivåer så minskar mängden ketoner i kroppen. Och ketoner har visat sig skydda mot Alzheimers. För att ketoner ska bildas så krävs det att vi har ett tillräckligt lågt intag av kolhydrater och proteiner. Och eller en tillräckligt hög fettkonsumtion. En ketogen kost är alltså en högfettskost där man minimerar kolhydraterna och inte överdriver proteinintaget för att kroppen ska ha mycket liten tillgång till blodsocker. Vid hög fettförbränning så börjar då leverns mitokondrier, alltså mitokondrier är de här kraftverken i cellerna. De börjar producera ketoner. Och ketoner passerar lätt in genom den här blod-hjärnbarriären och är därför ett bränsle som hjärnan kan använda sig av. Det finns studier som tyder på att ketogen kost både kan påverka symptom och själva sjukdomen och orsaken i många sorters neurodegenerativa sjukdomar. Alltså sjukdomar som påverkar och bryter ner nervsystemet och hjärnan, inklusive Alzheimers. Och gällande Alzheimers så har det visat sig att ketoner är antiinflammatoriska till sin natur, medan ett högt blodsocker och blodinsulin tvärtom är inflammationsframkallande. Och det här är en av anledningarna till att en kost som innehåller mer fett och mindre kolhydrater förebygger Alzheimer och liknande sjukdomar. Sjukdomar som verkar ha en stark koppling till inflammation alltså. Alla demenssjukdomar utmärks som sagt genom att den kognitiva förmågan blir sämre. Den kognitiva förmågan innefattar kunskap, uppfattningsförmåga och inlärning. I studier på ketogen kost så har man sett förbättringar i den kognitiva förmågan, till exempel förbättrad inlärning. Och det finns studier som visar att tillskott av MCT-fett, alltså medium chain triglycerides, till exempel kokosfett, förbättrar minnet hos Alzheimers patienter. MCT-fett är särskilt fördelaktigt för ketonbildningen. Och graden av minnesförbättring det korrelerar också i studierna med hur mycket ketoner patienterna har i blodet. Lyssna också på podcast avsnitt 12 om ketoner om du vill lära dig mer om det här. Men apropå lipider, alltså den grupp ämnen som våra fetter räknas till, så finns det också en koppling mellan att förebygga demens och kolesterol. Kolesterol är ju också en lipid. Jag har skrivit mycket på forhealth.se om kolesterol och om att kolesterol inte är skadligt utan ett ämne som kroppen använder, bland annat i alla cellmembran, alltså alla celler i hela kroppen. Avvikande kolesterolvärden kan vara ett tecken på att något är galet i kroppen, men det är inte kolesterolet som är problemet, utan det är det som kolesterolet försöker åtgärda. Fin forskning har gjorts som visar på hur kolesterolet är involverat i viktiga beslut för nervcellerna, alltså för hjärnans celler. Kolesterolderivat, alltså ämnen som bildas från kolesterol, de styr signaleringen för när nybildning av nervceller behöver ske. Och när väl nybildning av nervceller händer så hjälper kolesterolet till med konstruktionen av de här nya cellerna. Kolesterolet är alltså extremt viktigt för våra kroppar och särskilt för hjärnans utveckling. Kolesterolet har många viktiga funktioner i våra kroppar, inklusive hjärnan. Och kolesterolsänkande medicin, alltså statiner som till exempel simvastin, det kan vara en bidragande orsak till demenssjukdomar. Studier har också visat att låga kolesterolnivåer hos äldre människor är en tydlig riskfaktor för att utveckla demens. I en studie tittade man på kvinnor vars kolesterol sjönk jämfört med kvinnor som hade stabila nivåer av kolesterol. Och det visade sig att sjunkande nivåer innebär att risken av att drabbas av demens ökar med 2,5 gånger. Alltså det är mer än dubbelt så stor risk att drabbas av demens med sjunkande kolesterol. Men förutom då att minska på blodsocker, öka ketoner och låta bli att sänka kolesterolet, så finns det andra saker som i studier har visat sig påverka minne och demenssjukdomar. I en ny studie så såg man till exempel väldigt tydliga effekter på minnet av höga doser av flavanoler. Och flavanoler är antioxidanter som finns i färgrika växter. Flavanoler är en undergrupp till flavonoider som i sin tur är en undergrupp till polyfenolerna. Och flavanoler har visat sig ha både antiinflammatoriska och antioxidanta egenskaper. Positiva hälsoegenskaper helt enkelt. I den här nya studien så fick friska personer i åldern 50-69 år under 3 månader äta antingen höga eller låga doser av flavanoler utvunna från kakao i form av kosttillskott. Och forskarna lät jämföra försökspersonernas minne och hjärna både före och efter det här. Och det visade sig att ett högt intag av flavanol, som även finns i en del frukt och grönsaker då alltså, gav mer blod i omlopp i ett område i hjärnan, ett område i hippocampus i hjärnan som heter gyrus dentatus. Och det här området har stor betydelse för minne och inlärning. Och de som konsumerade höga doser gjorde också betydligt bättre ifrån sig på minnestester. Det kan alltså vara värt att äta till exempel grönsaker med mycket färg och att dricka te som också innehåller flavanoler. E-vitamin är en annan antioxidant som har visat sig vara bra mot Alzheimers. E-vitamin finns framförallt i feta livsmedel och bland annat i avokado, ägg, fet fisk, gröna bladväxter, nötter och oljor. En amerikansk studie visade 2013 att höga doser E-vitamin kan bromsa Alzheimers sjukdom. Forskarna testade E-vitamin på 613 patienter med mild och måttlig grad av Alzheimer. Och riktigt höga doser av E-vitamin varje dag testades och resultatet blev att sjukdomen kunde bromsas med 19% per år. Omega 3, alltså fiskfett, är också bra för minnet och hjärnans funktioner. I en studie så fick deltagarna göra olika minnes- och tanketest och dessutom granskades deltagarnas hjärnor för att bedöma storleksförändringar. Och de som var bäst vad det gällde de här kognitiva funktionerna, alltså som minne och tankeförmåga, det var de som hade de högsta värdena i blodet av hälsosamma fetter som då omega 3. Och dessutom höga nivåer av en del vitaminer. Och det var framförallt vitaminerna B, C, D och E. Hos de här personerna så hade även hjärnans storlek förändrats minst. De klarade sig alltså bäst, de som hade mer omega-3 och mer vitaminer i blodet. De vars kognitiva förmågor som hade försämrats mest i den här studien, de hade ätit kost som bland annat innehöll konstgjorda transfetter. Så undvik transfetterna alltså. Gurkmeja, eller kurkumin, det gula färgämnet i gurkmeja alltså, har visat sig ha positiva effekter på Alzheimers sjukdom. Gurkmeja har traditionellt använts inom indisk medicin för dess antiinflammatoriska egenskaper. Och i en studie utförd av amerikanska forskare 2004, då fann man att förekomsten av Alzheimers bland äldre i Indien var 4 gånger lägre än i USA. En liten antydan om kurkuminets positiva egenskaper. En studie har också gjorts i Sverige på bananflugor. Och gurkmejan både förlänger livet och ökar aktiviteten hos bananflugor. Och studien pekar på att det är förstadiet till de här amyloidfiberna som bildas i hjärnan vid Alzheimers sjukdom som är de mest skadliga för nervcellerna, inte själva fiberna i sig. Och resultaten från studien med gurkmeja alltså visade att gurkmejan påskyndade bildningen och minskade mängden av deras föregångsformer, de här oligomererna som de kallas för. I försöken så levde bananflugorna upp till 75% längre och visade även en högre aktivitet än de flugor som inte matades med gurkmeja eller kurkumin. Nästa ämne i maten som kan motverka Alzheimers, det är vitamin B12. 2010 publicerades en studie från Karolinska som visar att vitamin B12 kan minska risken för Alzheimers. B12 är ett viktigt vitamin och brist ger allvarliga symptom eftersom det påverkar nervsystemet. Och nervsystemet, då pratar vi alltså framförallt hjärnan igen. Och B12 behövs också för produktionen av röda blodkroppar. Redan sedan tidigare så är det känt att B12-brist kan ge demensliknande symptom. Det är väldigt vanligt att äldre får B12-brist eftersom de har för lite av ett ämne i magsäcken som behövs för upptaget, så kallad IF, intrinsic factor. Det är då viktigt att man får B12 injicerat istället eftersom det är upptaget som inte fungerar. Vitamin B12 finns i proteinrik animalisk mat och även vegetarianer får därför lätt brist. Och trots att B12 tillhör de vattenlösliga vitaminerna som normalt inte lagras i kroppen, så kan man faktiskt lagra vitamin B12 i levern. Studien från Karolinska bygger på blodprov från finska personer i åldrarna 65-79 år som var friska vid studiens början. Blodproven testades avseende nivåer av aminosyran homocystein och av holotranskobalamin, en aktiv del av vitamin B12. Vitamin B12 brukar man också prata om i termer av kobalamin. Forskarna fann att en ökning av homocystein i blodet också ökade risken för Alzheimer, medan förekomsten av vitamin B12 minskade risken. Och resultaten kvarstod efter att forskarna räknat in påverkan från andra faktorer, alltså sånt som rökning och ålder och så. För mycket homocystein i blodet är blodproppsbildande och har tidigare också kopplats till negativa effekter på hjärnan. Men B12 i kombination med B6 och B9, folat alltså, kan sänka nivåerna av homocystein. Både vitamin B12 och B6 finns i animaliska produkter, alltså kött och fågel och fisk, medan folat B9 finns i mörkgröna grönsaker framförallt. Men ta inte tillskott av folsyra, det är inte samma sak som folat. Kanske jag ska göra ett eget avsnitt om folat och folsyra. För det här avsnittet håller redan på att bli längre än vad jag trodde. Men som sagt, vitamin B12 i kombination med B6 och folat är också ett bra sätt att motverka Alzheimer. Sötningsmedel, och då särskilt aspartam, kan påverka demens. Av de över 90 biverkningar som rapporterats för aspartam så är många neurologiska, alltså de berör hjärnan och nervsystemet. Forskning visar på att både glutamat, alltså en annan smaktillsats, och aspartam, de är neurotoxiska genom en excitotoxisk mekanism. Och excitotoxicitet, det handlar om överstimulering av celler. Men den här frågan är kontroversiell, alltså att de påverkar på det här sättet. Och excitotoxicitet, det är en process som leder till död av nervceller i hjärnan. Förenklat så kan man alltså säga att hjärncellerna överstimuleras. Excitotoxicitet uppstår när stora mängder av signalsubstanser ökar allt för höga koncentrationer av kalciumjoner inne i cellerna, vilket påverkar cellandningen. Och mest studerat är glutamat, alltså en smakförhöjande tillsats, vars bindning till så kallade NMDA-receptorer ökar inflöde av kalcium i cellen, vilket i sin tur är direkt skadligt för själva nervcellen. Excitotoxicitet anses ha ett samband med degenerativa sjukdomar som till exempel Alzheimer. Så hoppa över aspartamet helt enkelt. Och även glutamaten för den delen. Andra ämnen att undvika i maten, det är nitrater. Alltså konserveringsämnena E250-E252, de som man alltid tillsätter i bacon och korvar till exempel. De här kan bidra till insulinresistens. Och därför så är det ämnen som potentiellt kan påverka bildandet av Alzheimers också. Ytterligare en faktor som påverkar hjärnan och minnet, det är stress. Och stress har vi ju pratat om i tidigare avsnitt, bland annat ett av de äldre avsnitten som jag tror är nummer 4. Stress krymper faktiskt hjärnan. Och gå in på forhealth.se och sök på begreppet hjärnstress, alltså H-J-R-N-S-T-R-E-S-S. För om du söker på det på forhealth.se så hittar du bland annat videoklipp där Åke Polshammar, som är universitetslektor i neuropsykologi, han berättar mer exakt om vad som händer i hjärnan vid stress, inklusive kopplingen till demens. Och så har vi sömnen. Sömnen som förutom att minska risken för demens genom att minska stress, även i sig självt förebygger Alzheimer. Vårt sömnhormon melatonin är en stark antioxidant. Och det finns forskning som indikerar att bra melatoninnivåer kan förhindra och förbättra sjukdomar som till exempel Alzheimer och även Parkinsons. De flesta hormoner har sin egen dygnsrytm. Och det här gör att en störning i melatoninnivåerna, som är då vårt viktigaste hormon för att reglera dygnsrytmen, det kan störa andra hormoner. Och dålig sömn eller dygnsrytm kan alltså sätta många hormoner ur balans. Hormoner som kan påverka utvecklingen av demenssjukdomar bland annat. Men studier visar också att personer som sover mindre än 6 timmar till exempel per natt, de har betydligt högre nivåer av inflammationsmarkörer i blodet. Och inflammation är en stark riskfaktor för i stort sett alla våra vanliga sjukdomar, inklusive Alzheimers. Ökade nivåer av beta-amyloid och plack i hjärnan är som sagt ett tydligt riktmärke för Alzheimers. I studier på möss har man sett att mer plack bildas i vaket tillstånd och allra mest om musen tvingas hålla sig alert och uppe oregelbundet och under långa perioder. Alltså motsvarande sömnbrist hos människor eller skiftarbete till exempel. Meditation har också visat sig hjälpa på liknande sätt som sömn. Genom meditation så sänks aktiviteten i delar av hjärnan som är inblandade bland annat vid bildandet av den plack som är så förknippat med Alzheimers. Meditation ökar också aktiviteten i delar av hjärnan som är viktiga för våra minnesfunktioner och förbättrar blodflödet i hjärnan. Och efter alla saker jag tagit upp så här långt så hoppas jag att ni är övertygade om att det går att påverka risken att drabbas för demenssjukdomar och även att bromsa förloppet om man skulle drabbas. Så författare och producenter till filmen Alice borde ha läst på bättre, tycker jag. Men innan jag sammanfattar några konkreta råd så skulle jag ta det här med kopplingen mellan demenssjukdomar och stroke-risk, då som jag nämnde i början. Och jag ska samtidigt också förklara hur hög utbildning faktiskt kan skjuta fram symptomen av demens. Det var nämligen så här att forskare vid universitetet i Rotterdam följde 9000 personer i 55-årsåldern i 20 år. Vid studiestarten så fick personerna bland annat svara på frågor om de hade problem med minnet eller inte. År 2012 så hade 1134 av de här 9000 personerna drabbats av stroke. Och det visade sig att det fanns ett tydligt samband mellan tidigare minnesproblem och risken att drabbas av stroke. Framför allt bland dem med högre utbildning. Bland de här var risken för stroke 39% högre jämfört med de som hade lägre utbildning. Och forskarna tror att förklaringen finns i den så kallade kognitiva reserven. Och det är något som byggs upp under barndomen och tidigt under vuxenlivet. En reserv som generellt är större bland dem med högre utbildning. Den kognitiva reserven handlar bland annat om att högutbildade individer med amyloida plack i hjärnan, de presterar bättre på kognitiva test än lågutbildade med samma tillstånd. Och under senare år så har det presenterats forskning kring hur en individs kognitiva kapacitet är kopplad till sjukdomsutvecklingen vid Alzheimer. En grundläggande tes har varit att individer med stor kognitiv sån här reservkapacitet klarar sig bättre från demenssymptom och uppvisar långsammare minnesförsämring än individer som har mindre kognitiva reserver. Man tror att en kognitiv reserv kan fungera som en slags broms vad gäller utveckling av symptom vid Alzheimers. Men det finns en gräns då plackbördan eller bördan av Alzheimer-förloppet blir så stor att den kognitiva reserven inte längre kan verka som en buffert och individen uppvisar då demenssymptom. Och det här betyder alltså att hos personer med högre utbildning så tar det längre tid för hjärnan att skadas eller tar längre tid i alla fall att utveckla symptomen, till exempel av demens. Men om de här människorna börjar klaga på minnesproblem så säger forskarna att det har gått så långt att den här mekanismen är borta. Den kognitiva reserven finns inte där längre och kan kompensera. Men nu ska jag sammanfatta några råd för att förebygga Alzheimers. Generellt så ska du alltså undvika samma saker som för att undvika diabetes. Det vill säga kolhydrater i överdriven mängd. Kom ihåg, Alzheimers kallas även diabetes typ 3. Dessutom så ska du se till att äta tillräckligt mycket fett och måttligt med protein för att ha en substantiell ketonbildning. Kokosfett och MCT-olja ger en extra boost för ketonerna och hjärnhälsan. Minska insulinresistens för att förebygga, bromsa eller till och med reversera symptomen av Alzheimers. Alltså, undvik som sagt socker och andra kolhydrater i stora mängder. Undvik särskilt fruktos och annat som bidrar till visceralt organfett eftersom det här invärtesfettet ökar insulinresistens. Att överäta kan också bidra till insulinresistens. Här pratar vi alltså för mycket energi oavsett sort. Men genom att äta en näringstät kost och undvika tom energi så brukar det här lösa sig självt. Minska stress och prioritera sömn för att minimera visceralt fett som bidrar till insulinresistens, men också för att sömn och stress i sig självt visar sig påverka demens. Undvik nitrater, alltså konserveringsämnena E250 till E252, vilket kan bidra till insulinresistens. Fysisk aktivitet ökar insulinkänslighet, alltså kan minska insulinresistensen. Och så se till att få i dig tillräckligt med mineraler, särskilt zink och krom, som kan öka insulinkänsligheten. Dessutom, ta hand om dina mitokondrier, alltså cellernas kraftverk, för att hjärncellerna inte ska ta skada. Och det gör du genom att undvika överdrivet bildande av fria radikaler och säkerställa att du har tillräckligt med kroppsegna antioxidanter, såsom selen, vitamin E och koenzym Q10 till exempel. Fiskfett och gurkmeja kan vara värt att se till att få i sig. Och är du ung och frisk så se till att äta fisk, kött, fågel och ägg för att få i dig vitamin B12. Är du äldre så kontrollera dina B12-värden och se till att få B12 injicerat om du har en påvisad brist. B12 går också att ta i form av sugtabletter och så att man kan ta upp det via munhålan direkt. Undvik kolesterolsänkande medicin i form av statiner. Statiner är både kopplat till diabetes och insulinresistens och sämre minne. Och se gärna filmen Alice, men ännu hellre, säg till dina familjemedlemmar att lyssna på det här podcastavsnittet. Och tack för att du lyssnade. Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com/forhealth.se och på Instagram under asparre. Gå gärna in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna betyg och recension. Och glöm som sagt inte att tipsa andra om podden om du gillar den. Vi hörs snart igen. Ha en riktigt skön dag!